Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext på den andra söndagen i fastan. Så skriver aposteln Paulus i sitt första brev till församlingen i Korint, det 10:e kapitlet och vers 12 och 13. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, det här är marshmallow. Varsågod. Ja. Marshmallow. Någon som har hört talas om marshmallows-experimentet vid Stanfords universitet? Det är en känd vetenskaplig studie som genomfördes 1972 av psykologen Walter Mitchell. Man erbjöd ett antal fyraåringar en marshmallow som man la fram. Men övningsledaren förklarade att om de väntade med att äta upp den marshmallow som låg framför dem så kunde de få två. Forskarna studerade hur länge barnen kunde motstå frestelsen och hur deras förmåga att hantera sina impulser påverkade deras framtid. I genomsnitt kunde ett fyraårigt barn inte hålla sig längre än 3 minuter innan de åt upp sin marshmallow. Vissa barn åt upp den direkt när övningsledaren gick ut ur rummet. Men en tredjedel av fyraåringarna lyckades motstå frestelsen och fick därför en extra marshmallow av försöksledaren. Man undersökte vilka strategier som barnen hade för självkontroll. Vissa blundar, vissa sparkar på bordet framför sig och en del de tuggar på sitt hår. 10 år senare så följde forskarna upp barnen och det visade sig att de barn som hade mest självkontroll också lyckades bättre i skolan och klarade av stress och sociala relationer. Vi ska då tala om frestelser. För handlar inte många frestelser om just detta med bland annat omedelbar behovstillfredsställelse istället för att vänta och avstå, så blir impulsen att ha och att känna någonting nu som man väljer först. Istället för att följa det som drar i oss ska vi ju vänta och se att Gud är det bättre svaret för våra liv. Vår uthållighet när vi står emot det som lockar oss bort ifrån vägen belönar Gud. Skriften säger, när vi alltså har en stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på Guds, på högra sidan av Guds tron. Hebreerbrevet 12, vers 1 och 2. Frestelsen handlar om att vi borde ha det vi känner oss i behov av. Men inte på Guds sätt eller i Guds tid. När Jesus frestades i öknen av Satan så avbildas precis detta. Han skulle fasta i 40 dagar. Han var hungrig. Och Satan erbjöd honom att förvandla stenar till bröd. en enkel lösning på ett enkelt problem om man hade strukit Guds beskrivning av uppdraget. Men Guds uppdrag var för Jesus att vara utan mat i 40 dagar. Och om han hade gjort som den onde föreslog, då hade han missat avslutningen i sitt uppdrag. Då ni minns att det står att han betjänades av änglar. Matteus 4:11. Den onde erbjöd också Jesus att bli kung över alla folk, alla riken. Och det är förstås ett väldigt frestande erbjudande. Men när han väntade, var lydig under lagen, led kors och pina, så blev han ju av Gud upphöjd på den himmelska tronen och härskar idag i sitt rike genom evangelium i ord och sakrament. Vi läser om Mose. I tron vägrade Moses att som vuxen låta sig kallas faraos dotterson. Han valde hellre att bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att än en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick fäst på lönen. Hebreerbrevet 11, vers 24 och 26. Har du och jag våra blickar, våra ögon fästade på det vi kan se här och nu? Eller riktar vi våra blickar framåt mot den lön som Gud ger i tiden eller i evigheten? Skriften säger, men nu då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Guds ord uppmanar oss att ibland avstå från saker som den här världen har att erbjuda. Johannes skriver, älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. 1 Johannes 2, vers 5, vers 15-17. Det betyder alltså avstå och vänta. Gud kommer förr eller senare ge oss det vi behöver till kropp och själ. Den här världen, Satan och vår egen onda natur ger oss ett annat budskap. Ta för dig av vad du vill ha här och nu. Och vi har ju alla sett de stora butikskedjorna annonsera, köp nu, betala senare. Vi såg det innan jul här. Köp nu, betala efter jul, betala efter nyår, betala, vänta 2 månader. Kanske för att det är ju betalningen som är det jobbigare. Och köpet är lite roligare. Och då luras lätt vår tanke. Att gräva fram i fickorna nu, det är lite jobbigare. Men räkningen, den kommer förr eller senare. Samma sak finns i syndens frestelser, eller hur? Kostnaden ser vi inte nu, men räkningen kommer förr eller senare. Och vad talar vi om för synder? Ja, man kan ju gå igenom alla budorden om att inte sätta Gud först. Att inte hålla hans namn heligt i våra liv. Att inte vila i trons vila. Att inte gå på gudstjänst regelbundet. Att inte hedra sina föräldrar och överhet. Att inte skada vår nästa till hans kropp eller själ. Att inte stjäla. Att inte ljuga. Eller att man ljuger i synd. Eller att man traktar efter en annans make eller maka. Eller vad en annan äger. I en undersökning bland kristna rankade man de vanligaste problemen med helgelsen. Och på den första platsen kommer materialism. På nummer 2 kommer stolthet. 3 självupptagenhet. 4, lathet, vrede eller bitterhet. Och sen 6:e plats, sexuella begär. 7:e plats, avundsjuka. Därefter frosseri och lögnaktighet. Och det sammanfaller ju ganska väl med budorden, eller hur? I den här behandlingsmodellen som kallas för Minnesota-modellen så talar man om att tänka drinken igenom. Det handlar alltså om missbrukare, en behandling för missbrukare, och att missbrukare inte bara ska se vad man har för ögonen utan också tänka flera steg vidare till konsekvensen. Och metoden används för nästan alla former av missbruk. Sådana här 12-stegsprogrammet som man säger. Och det intressanta för vad vi talar om här, frestelsen, det är just detta att man betonar att det här räkningen kommer. När vi tänker flera steg framåt så kanske steget inte blir lika lätt att ta. Man kan ta något exempel. Den som till exempel frestas att köra för fort, köra över hastighetsgränsen. Den kortsiktiga vinsten, det kanske är känslan över att få köra fort. Eller att man kommer fram snabbare. Men om polisen stoppar en bil som kör 61 km för fort på en 30-väg, så återkallas körkortet i över 6 månader, minst 6 månader. Ja, man kan till och med dömas för vårdslöshet i trafik och hamna i fängelse. Och om man hamnar i fängelse så kanske man förlorar sitt jobb. Och har man ingen jobb så kanske man förlorar sitt hus eller sin lägenhet. Och om man sitter i fängelse så kanske man förlorar sin familj. Och när man så visualiserar och tänker några steg framåt, ser man framför sig det värsta scenariot. Och då kanske man tänker efter. Och det gäller ju vad som helst. När det gäller synd, då ska man inte kalkylera med vad som kan vara okej. För även en liten synd skadar ju våra själar. Och lydnad, renhet och kärlek är ju alltid bättre. Men om synden kryper så nära att vi börjar överväga den, så bör vi betänka att synden också har konsekvenser för vår själ och vår relation till Gud. I tiden och också i evigheten. Det kan ge konsekvens för våra liv. Och när vi syndar, då är det ju egentligen inte en kristens egentliga jag, det pånyttfödda jaget, som syndar. Utan det är ju vårt kött, vår syndanatur, enligt skriften. Och det är det aposteln menar när han säger: den som är född av Gud gör inte synd. Ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. 1 Johannes brev, det 3:e kapitlet och den 9:e versen. Det är alltså inte en kristen så som född av Gud som syndar. Utan det är den del av vårt jag som kallas köttet. Och vem vill vi vara? Vill vi identifiera oss med den natur som vi begravde i dopet? Eller vill vi identifiera oss med det jag som uppstod ur dopet? Adam och Eva lyssnade både på Guds röst och ormens röst. Men vem valde de att lyda och vilka konsekvenser fick det? Fast egentligen så är det kraftfullaste argumentet mot att avstå från en frestelse, från att frestas eller att synda, inte främst vilka konsekvenser detta får för oss, utan vilka konsekvenser detta fick för Kristus. Vi ska inte fråga oss vad synd, överträdelse av Guds bud får för konsekvenser för oss personligen, utan vilken kostnad det fick för vår älskade frälsare Jesus Kristus. Vill vi verkligen fortsätta att göra saker som Jesus måste betala för med piskslagen, med spott från de romerska soldaterna, med hans lidande och död på korset? Han som älskar oss och gett oss förlåtelse. Och om vi verkligen ångrar oss, hur kan vi fortsätta att göra samma sak som vi har fått förlåtelse för? Det är som att utan tvekan ta emot förlåtelsen för synd och så ge sig in i samma synd gång på gång. Visar man då inte att man i själva verket kanske aldrig har ångrat sig? Vad är det för mekanismer som gör att vi faller i synd? Det enkla och delvis felaktiga svaret blir ofta ett försvar som kastar ansvaret bort ifrån oss själva. Det var djävulen som fick mig att göra det. Visst är den onda aktiv och engagerad i den här världen och en motor till all synd som sker i världen. Djävulen, han fanns i Edens lustgård, i ormens skepnad. Men det var inte ormen som satte frukten i munnen på Adam och Eva. Skriften säger, var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Jakob 1, vers 14 och 15. Den som inte tror är andligt död. Men Guds barn har ju fötts på nytt genom dopet till Guds sons avbild. Den onde kan ingenting göra utan vårt medgivande. I meningen synd. Det är inte den onde som syndar åt oss. Den som inte tror, han har ingen fri vilja att göra det som är gott. Men den som tror, han har ju fått en ny vilja som samverkar med Gud. Skriften säger, vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus, Jesus, har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Romer 6, vers 2 och 4. Det är allvarligt om man tror att man inte kan motstå enskilda synder. Men ännu allvarligare är det om man tror att man inte har några problem med frestelser och synd. Till dem som hamnat i det diket säger dagens text, därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Matthew Henry kommenterar detta. Den som tror att han står borde inte vara självsäker och trygg, utan vara på sin vakt. Andra har fallit och så kan vi. Och sen är det mest sannolikt att vi faller när vi är säkra i vår egen styrka. Och därför är benägen att känna sig trygg och inte på sin vakt. Att misstro sig själv när vi försätter oss i vaksamhet och beroende av Gud är den kristnes bästa skydd mot all synd. Slut på citat. Synden drivs också fram av känslan av missnöje med livet och vad man inte har. Hur mycket drivkraft till att ha det man inte borde ha eller göra det man inte borde göra finns hos den som är tacksam och förnöjd i Gud. I verserna innan dagens text så berättas om bakgrunden till förmaningen till att inte låta sig frestas. Israels folk hade i molnskyn blivit döpta till Moses. De hade ätit samma andliga mat. De hade druckit samma andliga dryck ur klippan Kristus och följde dem. Och ändå så dog de flesta av dem, står det, i öknen. Gud hade inte behag till dem, står det till och med. De dyrkade avgudar och ägnade sig åt otukt. Och de knotade, eller knorrade som det stod i den gamla bibelöversättningen. Vad är att knota eller att knorra? Vad är det för någonting? Jo, det är att inte vara nöjd och tacksam, utan att klaga och vilja ha någonting annat. Du och jag har precis som Israel blivit rikligen välsignade genom Jesus Kristus. Vi har blivit döpta till honom. Och vi har välsignats med det himmelska mannat. Herrens Jesu Kristi sanna kropp och blod. Under bröd och vin. I altarets sakrament. Kristus är med oss. Överallt där två eller tre är församlade i hans namn, så är han med oss. Varför skulle vi vilja ha någonting som han inte vill ge oss? Och göra saker som inte är till sann välsignelse för vår själ. Vi har ju allt vi behöver i vår älskade frälsare Jesus Kristus. En enkät visade att frestelsen för kristna var som starkast, nummer ett, när man försummade sin tid med Gud, svarade 81%. Och på plats nummer två, när man var fysiskt trött, 57%. De svarade också att de bekämpade frestelsen, nummer ett, genom bön, 87%. Nummer två, genom att undvika situationer som inbjöd till kompromiss, 76%. Och genom bibelstudium, 66%. Och jag skulle säga att bibelstudium, eller Guds ord, är en av de starkaste vapnen. Psalmisten ber: gör mina steg fasta genom ditt tal. Låt ingen synd bli mig övermäktig. Psalm 119, vers 133. Och vi vet ju att när Jesus frestades i öknen, så citerade han Guds ord. Men den ondes främsta angreppspunkt, det är ju vår tro. Och den angriper han genom att få oss att tvivla på hans ord. Genom att ifrågasätta vår frälsningsvisshet. Men också genom att fresta till olika synder. Brott mot hans heliga lag. Därför att när vi faller, så ställer vi ofta frågan om det inte är något fel på min kristendom. Eftersom jag faller. Och till slut så blir det jobbigare att vända tillbaka till Gud i ånger och tro än att bara ge upp och låtsas som att Gud inte finns och släppa lös alla tyglar. När den onde angriper vår tro, då är lösningen inte att finna ut olika strategier. Alltså när tron angrips. Nu har vi pratat om frestelser till synd. Men när tron angrips, då är lösningen inte att finna ut olika strategier. Då är lösningen att gripa om evangeliet. Som säger att Kristus lagen, där vi misslyckades att lyda den, som aposteln skriver, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom det många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också det många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad, från vers 5. Och när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Att frestas, det är att man i sinnet överväger att göra något som inte stämmer med Guds bud. Att falla, det är att ge frestelsen bifall, att ge frestelsen ja. Ändå finns det de som säger, det händer inte mig. På det svåra dagens text. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Andra säger, varför just jag? Bara jag prövas så hårt. På det svarar dagens text. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Vers 13. Det kan gå så långt att någon säger, Gud har övergett mig. Han hjälper mig inte med det svåra som angriper mig. På det svarar dagens text. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Någon säger, jag hade inget val. Jag kunde inte stå emot. På det svarar texten också. När frestelsen kommer skall han bereda en utväg så att ni kan härda ut. Det handlar inte om en krampaktig skräck för den onde och synden, utan det handlar om att vila i hans nåd och förlåtelse. Att underordna sig Gud, som Jakob skriver, underordna er Gud. Stå emot djävulen så ska han fly bort från er. Jakob 4, vers 7. Vi läser idag. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han bereda en utväg så att ni kan härda ut. Gud är trofast. På vilket sätt är han trofast? Första Korintierbrevet 1 och 9. Gud är trofast. Som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Gud är alltså trofast för att vi kallats till gemenskap med hans son, Jesus Kristus, som dött för alla våra synder och gett oss full förlåtelse genom att han offrades på korset i vårt ställe och utgöt sitt blod för oss. Han är trofast för att han vill att vi ska förbli i den gemenskapen genom att vi lever nära honom i evangelium, i ord och sakrament. Endast så får vi tillbaka den glädje som den onde vill stjäla ifrån oss och blir starka, inte i oss själva, utan i honom som älskat oss och offrat sig för oss. Amen.